Vi tonar in. Interiör ett stort kontor någonstans i Sverige. Kameran gör en långsam åkning mot ett stort skrivbord i mörk ek. Bakom bordet sitter en chef i mörk kostym i en oxblodsfärgad skinnstol. Den sitter och gungar lätt på stolen samtidigt som han gnuggar sina händer belåtet. Chefen ser mycket nöjd ut. Plötsligt hajar personen till för att en dörr slås upp bakom kameran. Klipp till dörren som slås upp. In kommer en annan person med glasögon och propellerkeps, en utvecklare. Den kliver framåt med bestämda steg och kameran får göra en gir åt sidan för att inte bli omkullvräkt. Utvecklaren kliver fram till skrivbordet och tar till orda. Utvecklaren. Du litar ju inte på oss för 5 öre, är det så? När vi har ett helt vanligt jävla beslut så kommer du att ändra på det sen. Ska det vara på det viset? Du tycker vi ska göra jobbet, men du litar inte på att vi kan ta de tuffa besluten, är det så? Chefen. Utvecklaren. Jag ställer en helt vanlig fråga nu. Svara på min fråga. Är det så? Ska det vara på det viset? Ser du vad det här är? Utvecklaren håller upp ett papper med text. Utvecklaren. Det här är ett helt vanligt jävla anställningskontrakt. Det är ett kontrakt mellan dig som arbetsgivare och mig som arbetstagare. Vet du vad jag gör med ditt jävla skitkontrakt? Utvecklaren öppnar den gröna soptunnan som står bredvid honom. Varför har vi inte sett den tidigare? Slänger kontraktet och slår igen locket med en smäll. Utvecklaren. Och sen kan du lyssna på avsnitt 59 av Väg 74. Det kommer här.
Hej och välkommen till Väg 74, en podcast om mjukvaruutveckling. Jag heter Ola och jag sitter här med Tobbe. Hej Tobbe!
Hallöjsen!
How är... Hur är läget?
How är läget? Jo, det är fint. How är läget själv?
det är väldigt bra. Min agent har sagt åt mig att inte prata svenska egentligen.
Aha. Det säljer mycket bättre då, eller?
Ja.
Kan du inte bryta på något annat än engelska då?
Nej, men jag tycker att bryta på engelska är okej. Bryta på alla andra språk, det känns bara tarvligt på något sätt.
Om det inte är finska. Eller norska.
Ja, norska går bra också. Ja, hur har veckan varit?
Det har varit bra.
Har du semester nu?
Ja.
Ja. Och du är bara frossade jordgubbar och solsken.
Ja, lite så faktiskt. Ja, solskenet har ju inte varit så där framträdande i södra Sverige senaste veckan. Men jordgubbarna är bra.
Persikoskörden höll på att gå helt åt hällskogen.
Ja, millions of peaches. Nej, riktigt är det vi inte än, tror jag.
Nej.
Får vänta 10 år till. Så.
Ja. Dina barnbarn kommer kunna odla persikor.
Ja, kanske det.
Vi går ju in i liksom lite så här, lite långsammare tider skulle jag säga. Det här med semester och sånt där tänker jag på.
Mm, precis. Jag tror att lyssnandet på våran podcast går ner lite under den här delen av året också. Tror du inte
och
det?
Och sen tar den fart igen.
Till hösten, ja.
Ja, jag tänker mig att alla sitter och liksom gungar i en liten hammock och...
Ja, vi vill ju gärna tro det. Dricker paraplydrinkar och lyssnar på Väg 74.
Ja, eller så här, ta lite kaffe med dopp eller något sånt där. Ja. Jag har ju en bild av våra lyssnare som kanske en 67-årig tant.
är det den sanna roadin?
Jag tror det.
Jag såg inga sådana på live-inspelningen dock.
Nej,
men det kanske de liksom de medellyssnarna, de orkade inte ta sig dit egentligen.
Ja, men så är det. De skickar ju sina barnbarn.
Ja.
Nej, men nu Henrik, nu får du gå i mitt ställe. Jag kan inte svänga på sånt här hela tiden, det går inte. Jag måste programmera också, det vet du.
Ja, så är det då.
Det kan vara så.
Ja, det kan vara så.
Ja.
Finns de på Twitter då?
Förlåt?
Finns de på Twitter då? För då får de ju i så fall tweeta oss och säga att det är bekräfta eller förneka.
Det där, nu kommer jag att tänka på en grej. Det är lite intressant tycker jag. Jag tänker så här lite grann på demografin på de som lyssnar. Och då tänker jag så här, undra hur ung vår yngsta lyssnare är. Och hur gammal vår äldsta lyssnare är. Och sen så undrar jag också hur långt borta vår lyssnare som lyssnar längst bort ifrån, hur långt borta de är. Det är
Kul,
lite...
kul idé. Hur gör vi det här då? Då får de tweeta till oss, de som tror att de faller inom någon av de här tre kategorierna.
De tror att de är den yngsta, äldsta eller den som lyssnar längst bort ifrån.
Ja, eller så kan de mejla om de inte har Twitter. Det är synd att exkludera alla som inte har Twitter.
Ja, det är det. Ni får jättegärna mejla oss också.
Apropå sociala medier så har vi fått lite korrespondens på Twitter-sidan. Bland annat så fick vi ett förslag på en väldigt bra hackerfilm från Staffan Nöteberg.
Ja, det var bra.
Den var lite oväntad också. Han
Ja.
tipsade nämligen om en Marx-film från 1932.
Och då är bröderna Marx alltså.
Ja, precis. Ja, inte han kommunisten. Horse Feathers heter den på engelska, va? Och
Ja.
jag försökte lista ut vad den heter på svenska. Jag tror den heter Fyra farliga friare på svenska.
Alltså de briljerar ju med översättningarna visst ibland, eller hur?
Ja, verkligen.
Min favorit är Armed and Dangerous. Ärthjärnan har de översatt den till. De har dock en undertitel som är beväpnad och livsfarlig, men ändå.
Ja. Annars hade de ju den där att de kom fram till att alla filmer av den här regissören ska ha en viss, eller med den här skådisen ska ha en viss, som Tjejen
Tjejen
som,
som.
eller Det våras för, och sen får de så här vid femte titeln böja sig baklänges.
Ja, hej och välkommen till Filmpodden.
Ja. Vi har också fått en liten pekpinne, eller vad vi ska säga, från Mattias Frodin på Twitter, som poängterade att det här It's a Unix System från Jurassic Park, det är ju faktiskt ett Unix System som finns på riktigt.
Ja, det hade jag ingen aning om.
Nej, jag tror i och för sig jag har hört det någon gång, men förträngt eller någonting.
Ja.
Man vill ju så gärna att det inte ska finnas det där. För det ser ju så fake ut, hela grejen.
Ja, det gör
Men det är tydligen en Silicon Graphics,
det är någon
en
form av...
3D-filbrowser till
Ja, en
en...
filhanterare. Det känns himla vettigt.
Ja. Bästa sättet att hitta filer.
Ja, vad ska vi göra idag då, Tommy?
Ja, idag ska vi prata förtroende och tillit. Har vi
Och
tänkt.
sen skulle vi zooma in på någonting också som du hade som förslag.
Precis. Jag tänkte vi skulle zooma in på presentationsteknik.
Då gör vi det.
Jo, i vårat gebit så får man ibland hålla lite så här små presentationer. Antingen om man anmäler sig som talare på en konferens, till exempel Agila Sverige som vi var på för 2 veckor sedan.
Ja, just det.
Eller om man bara måste hålla någon sån här dragning för någon ledningsgrupp eller något.
Älskar
Lika
ordet dragning.
rafflande. Och
Har du gjort en dragning nyligen?
det var ett tag sedan jag gjorde en dragning faktiskt. Eller höll en dragning.
Ja. Gör en dragning, det kan du göra i sport, men hålla en dragning, det gör du i ditt värv, som ditt programmerarvärv så att säga.
Ja. Och det bästa sättet att hålla en dragning, det är ju med en PowerPoint med många punkter, eller hur?
Ja, men det är kul. Nej, det är punktlistor, eller så här vägg av text.
Ja, precis. Svartvitt med mycket clipparts. Så här streckgubbar som får idéer och sånt. Det är bra grej.
Nej.
Förr i tiden.
Ja,
Nej,
men hur tycker du att det ska vara?
men det är ju mycket subjektivt det där. Men en av teknikerna som jag har fallit mycket för, det är ju att använda mycket bilder. Istället för att ha massa text så har man bara bilder som stöd för poängerna man försöker göra, liksom. Och det kan man göra på olika sätt. Antingen så, som jag försöker ofta hitta typ så här stockfotos och sånt där som är liksom symboliserar mina poänger på ett sätt så att man får en visuell cue liksom.
Mm.
Eller så kan man göra som dig som ritar dina egna bilder.
Mm. Jo, det var någon som observerade det och tyckte att det var väldigt roligt. Och sen så sa de också att det blir väldigt svårt att göra en egen sketchnote när du inte har någon text så att säga. Utan då sitter jag bara och tänker på din bild.
Ja, just det.
Så det var svårt att göra sketchnotes till mina presentationer tydligen.
Staffan Nöteberg var ju också rätt tidig på det där med att rita sina egna bilder, eller hur? Han illustrerar ju hela, bägge sina böcker har han ju illustrerat med egna bilder.
Ja, det är sant. Ja, Pomodoro-boken kommer jag ihåg, det fantastiska illustrationer.
Ja, precis.
De är väldigt så här, to the point.
Ja, precis. Annars så går det ju lite trender i det där. Det har man märkt inte minst på Agila Sverige. Jag vet att något år till exempel så var det här Prezi.
Ja.
Som typ årets trend. Som är, det är något så här verktyg där du kan zooma i din presentation på något vis.
Mm. Det är ju jag skulle säga att det är som en mindmap. Så zoomar du in och ut i den och upp och ner. Och,
ja, just det.
Allt. Det var ju många som sa att de blev åksjuka när de såg sådana där presentationer.
Jaså? Ja, det har jag inte hört faktiskt.
Ja. Jag kan relatera till det även om jag tycker att det är okej. Det finns det har en viss charm.
Ja.
Men där tar liksom presentationstekniken över innehållet nästan ibland.
Mm, precis. Annars om man har en mindre publik eller sådär så kan man använda bara blädderblock.
Mm.
Det där är ju Esther och Diana experter på. Varje gång vi har haft så här workshops med dem så har vi haft liksom hela kontoret tapetserat med blädderblocksblad sen i flera månader för att de gör så snygga liksom blädderblocksblad.
Ja, nej men de har det skulle jag säga att det gör de. Och sen så har de ju väl gjort den där presentationen flera gånger så de vet ungefär vad de ska skriva och vad som är lagom mycket text.
Ja,
och
precis.
När det behövs en bild etc.
Men de använder ju rätt mycket så här visuella hjälpmedel också med symboler och färger och sådär. Jag vet att vi pratade med dem om det där någon gång och de sa det att vi är ju bägge presentation geeks.
Mm.
Och tydligen så finns det i USA någon konferens bara för just sådana där visuella hjälpmedel och sånt som de brukar gå på. De sa att de hade något år så hade de någon så här fyrkantiga små kritor som man använder för att göra skuggningar och sånt där. Om man ritar en box så kan du liksom dra med en krita och få en skuggning på det. Det var liksom den senaste grejen från den konferensen.
Ja, nej men det som sagt, om det blir ett stöd och ett hjälpmedel så tycker jag att det är kanonbra. Det får inte ta över handen som sagt.
Nej. Men där är ju lite som din fru jobbar med också. Jag vet att på Öredev för, jag vet inte hur många år sedan, men så hade de just så här, vad heter det? Visual recording.
Ja.
De hade ett företag från New York som under keynoten så stod de på scenen och liksom visuellt spelade in hela keynoten. Mm. Det var också en väldigt stark presentationsteknik tyckte jag, eller liksom ett hjälpmedel. Ja, även om man satt ganska mycket och tittade på dem och fascinerades över dem än att lyssna på keynote-talaren. Men...
Ja, och jag tror att det där blir extra bra sen om du kan titta på det i efterhand.
Ja, precis. För och det var ju det de gjorde. Liksom. De ställde ut dem där i korridorerna sen så man kunde gå förbi och titta på dem.
Ja, det blir lite grann som jag brukar kalla som ett så här save game.
Ja, precis.
Man kan titta på den där som bara, oh just det, det var så där var jag.
Mm. Eller så kan man ju använda inga hjälpmedel alls och bara prata.
Jag tycker det är otroligt fascinerande. Jag såg kommer inte ihåg när det var, men han höll en presentation säkert 40 minuter lång och bara berättade jäkligt bra stories.
Ja, precis.
En enda bild.
Det krävs ju nästan det. Om man inte ska ha något visuellt och så här, vila ögonen på ibland så krävs det att det är väldigt engagerande tal liksom.
Väldigt engagerande berättelser och ett kroppsspråk och liksom använda rösten och
precis. Alltså,
historieberättare behöver ju nästan vara.
Ja, precis. Det där kan man säkert prata med Mikael Riese om och öva upp. Ja, det är väl sånt han jobbar med.
Ja, visst, absolut.
Coacha folk till att få en bättre så. Prestationsteknik. Jag tror vi får stanna där så vi hinner med huvudämnet också.
Ja. Vad sa vi då? Tillit. Eller trust. Vad säger man på engelska?
Trust.
Det är det vi menar, eller hur?
Mm.
Ja. Men vi har ju någon form av en grundtanke här i att som du antydde i ditt intro här, att det måste finnas någon form av tillit mellan individer på arbetsplatser. Om vi pratar. Vi pratar mjukvaruutveckling i grupp här liksom, så att det är det som är själva scenen för det här. Och då tänker vi att som någon form av visionär, eller låt oss säga, du kan ju vara chef, ledare, produktägare eller något sånt där. Så tror jag att om du ska få riktigt mycket utväxling på att vara flera, då behöver du staka ut en tanke, liksom en riktning, och se till att folk har vad de behöver, och sen så lägger du inte i efter det.
Precis.
Så att om det är liksom ungefär så som vi vill att det ska vara, vad behöver vi göra då? Hur bygger vi tillit kring det, och hur ser tillit ut då? För det där är ju förmodligen, så tycker många att det är asläskigt.
Ja, precis. Det kan vara läskigt från båda håll. Dels för chefen att våga släppa taget, och dels för den enskilda individen som helt plötsligt får mycket mer ansvar och inte kan gömma sig bakom, ja, det var han som kom på det där. Liksom.
Ja, nej. Men ja, precis. Alltså det där är ju förmodligen någon form av tecken, om du känner att du behöver gömma dig bakom någon. Då finns det inte förmodligen så mycket tillit på den arbetsplatsen eller i den situationen.
Nej, precis.
Jag har faktiskt roat mig med att leta efter lite siffror.
Statistik gillar jag.
Har du jag mycket vet inte statistik? Om det är statistik, men det är siffror i alla fall.
Ja.
Jag kommer inte ihåg exakt var jag hittade det här, men jag tror att det var på internet. Nej, det var på internet, men jag kommer inte ihåg om det var jag tror att det var ett par företag som hade gjort lite undersökningar på arbetsplatserna då. Och företag då med hög tillit, så kallad high trust environment, jämfört med låg tillit då, har enligt rapporter då anställda som har 74% mindre stress, 106% mer energi på jobbet, 50% högre produktivitet, 13% färre sjukdagar, 76% mer engagemang, 29% mer nöjda med sitt liv och 40% mindre utbrändhet. Alltså som företagsledare, chef, anställd, det finns ju ingen som inte skulle kunna vilja skriva under på det där.
Nej, som ingen som inte skulle vilja ha det där, nej.
Nej.
Alltså, jag är lite fundersam till hur de har mätt 76% mer engagemang och så vidare, men visst.
Det är ju jätteenkelt att mäta. Då frågar de bara så här, hur mycket engagerad var du igår och hur mycket engagerad var du idag när du kan lita på folk?
Ja, okay.
Och så tar man bara deltat däremellan.
Ja, jag är 11 engagerad idag. Igår var jag bara 7.
Ja, exakt. Och så, då ser vi att det är 4. Ja. Ja. Nej, men jag håller med. Det där är ju, det är siffror liksom tagna ur, jag vet, i något sammanhang så kanske.
Mindre utbrändhet och sånt där är ju mer självklart hur man kan mäta, för det kan man ju se i statistiken.
Ja, sjukdagar. Men så här, mer produktivitet. Vi droppar bara de siffrorna där, och så låter vi folk förstå att det är bra.
Ja. Förutsatt att man, om man förutsätter att det här är ändå mätt på någon form av hyfsat vettigt sätt, så är det ändå ganska bra boost på alla plan, liksom. Att ha hög tillit.
Ja. Så vi är överens om att mer bra high trust environment eller liksom företag eller situation med hög tillit, det vill vi ha. Och då roar jag mig lite grann med att googla lite mer på, och för att det finns en sak som är, jag skulle säga att det här är liksom årets ord för mig, eller förra årets ord. Jag tror att det återigen var Linda Rising som introducerade det här ordet för mig, och det är oxytocin. Eller oxytocin. Det är ett vattenlösligt hormon som produceras i hypofysen. Och oxytocin, det är absolut nödvändigt för att bygga relationer, då det minskar rädslan och lita på en främling. Och eftersom det här kan minska rädslan och lita på en främling då, så gör det att du kan, ja, bygga din tillit här då. Men det kommer inte liksom på bekostnad av att risken att göra en inkorrekt bedömning då, om den här personen inte går att lita på. Utan det finns ingen sån koppling. Så här var en skitbra grej.
Lite trivia är ju att oxytocin är samma hormon som startar förlossningen, eller hur?
Mm.
När man blir igångsatt till exempel, så är det med oxytocin.
Ja,
ofta.
Jag kommer inte ihåg, men det hade den här forskaren som upptäckte det här oxytocin, gjorde det för att de experimenterade med katter.
Okej. Okay. Mm.
Men det är också bevisat att oxytocin inte funkar så bra med stress. Utan din kropp utsänder mycket mindre oxytocin när du är stressad.
Mm-hmm.
Så det blir liksom en ond cirkel av det här, hävdar jag. Att ju mer stressad du blir, desto mindre oxytocin utsänder kroppen, desto mindre kan du bygga upp relationer och lita på folk.
Mm.
Och desto mer stressad skulle jag bli då, om jag inte kan lita på folk.
Mm. Eller om inte ingen litar på dig.
Ja. Då skulle jag också bli stressad. Det har liksom ytterligare en bra effekt också. Det är att den ökar den empatiska förmågan.
Mm-hmm.
Så det gör ju att du kan lita på andra också, förmodligen. Eller lever in i situationer. Så det här är liksom
Man blir mer mänsklig på alla möjliga sätt.
Ja. Så att jag skulle säga att oxytocin är nyckeln till tillit.
Men då har vi ju den självklara lösningen för alla chefer då, att åka till närmsta sjukhus och sno lite sånt där oxytocin till förlossning, och så ger man det intravenöst till alla sina utvecklare.
Jag tror faktiskt att du kan ta det som nässpray.
Okej, okay. Det är ännu bättre.
Ja. Sitter bara och trycker upp.
Ja, här oxytocin. På företaget så använder vi nässpray hela tiden.
Jag undrar hur bra det är med syntetiskt oxytocin liksom, och bara spruta upp det i näsan hela tiden.
Man kanske blir så här avtrubbad, och till slut kan man inte lita på någon. Då blir man så här...
Eller så får liksom kroppens naturliga oxytocintillverkning slutar.
Ja, jobbigt.
Det är jobbigt. Nej, men du har ju också hittat, eller vad ska vi säga, vi har ju väl en så här tre stycken hörnstenar.
Ja, precis.
Vi har ju pratat om det biologiska.
Mm.
Sen finns det någon form av så här strukturella grejer som bygger tillit också.
Mm, precis. Man kan prata om tre stycken hörnstenar, där den första då är kompetens. Vi vill veta att de personerna som vi ska lita på, att de är kompetenta nog att lösa den uppgift som du vill att de ska lösa.
Mm.
Annars har vi väldigt svårt att lita på att de faktiskt kan göra det de ska göra.
Precis. Du går inte till en så här bandymålvakt och ber dem förlösa din fru som verkar liksom ha otroliga smärtor just nu.
Nej, precis. Har vi någon bandymålvakt som kan flyga planet? Vad är det för någonting? Det är någon film eller någonting?
Det är ju Killinggänget. I manegen med Glenn Killing.
Ja, det kanske det är. Alltså att det är ju liksom, kompetens är ju kopplat till det område som, eller till olika områden också. Att det är ju, Om det är någon som ska skriva din mjukvara, så vill du ju veta att den personen kan skriva mjukvara. Men sen att personen inte är en duktig kirurg, det har ingenting med saken att göra. Liksom.
Nej, precis.
Hörsten nummer två, det är pålitlighet.
Mm.
Att inte vara pålitlig kan ju skada tilliten framförallt.
Ja, visst. Det är väl det som jag känner naturligt. Ja. Via pålitlighet. Jag vet inte vad man ska säga. Ja, mm.
Om du bestämmer en tid med din bästa kompis och sen så dyker inte han upp för han fick någonting roligare att göra eller sådär.
Ja.
Det är svårt att få förtroende för sådana människor.
Ja, jag tror att i varje så här bekantskapskrets så vet alla liksom vem den personen är.
Ja.
Som alltid kommer för sent eller alltid hittar på någon konstig ursäkt och bara nej, jag kan inte komma för att... Och så slänger in en väldigt märklig orsak där.
Ja. Eller så här, har du löst den där uppgiften som du har sagt att du ska göra? Ja, nej. Jag gjorde en annan grej istället. Liksom. Det är inte bra. Liksom.
Nej.
Den tredje hörnstenen, det är uppriktighet och ärlighet. Och det här handlar lite mer om så här, eller det handlar om medmänsklighet egentligen också.
Ja, empatin kommer in där.
Ja, precis. Hur vi känner för en person. Liksom.
Mm.
Det här är också den hörnstenen som är svårast att bygga upp. Liksom, eller tar längst tid att bygga upp, tror jag. Och det är också den som är lättast att rasera. Genom att man upptäcker att den här personen, han har ju ljugit om det här. Så skadar det liksom tilliten väldigt mycket.
Ja, det gör det.
Och vi har lättare att känna tillit till någon som faktiskt bryr sig om oss som individer också. Om man känner sig lite nere och din kollega kommer fram och liksom frågar hur är det och sådär.
Ja.
Och faktiskt menar det. Inte bara som en så här artighetsgrej utan faktiskt bryr sig om dig.
Mm.
Så kommer du ha jättemycket lättare att ge tillit till den människan, inbillar jag mig.
Ja, men helt klart. Men det måste ju vara på riktigt så att säga. Du kan inte hålla på och fejka det där.
Nej, precis.
Du kan liksom inte, alltså det ser ju alla igenom hur fort som helst ju. Att, men nu, Ola han bara typ, men tjena Tobbe, hur är det med familjen, är det bra eller? Så bara, det är bra. Ja, du, är du klar med den där prylen som du skulle lova att göra?
Ja.
Känns det naturligt?
Ja, det är ju uppriktigheten där liksom, det är ju inte uppriktigt då liksom.
Nej. Fan, det var trevligt att ta en kopp kaffe med dig. Men nu måste du springa iväg och jobba lite hårdare här.
Ja. Men här kommer ju lite det här som vi brukar tjata om med laters in också, tror jag.
Mm.
Att det är ett sätt att boosta den här hörnstenen lite grann, tror jag. Att lära känna sina kollegor personligen, liksom.
Att verkligen lära känna dem, ja.
Ja.
Men det måste... Alltså, det här har vi tjatat om förut också, men det måste ju vara... uppriktigt, det måste ju vara på riktigt, du kan liksom inte fejka, då får du den här...
Nej, då är det ju manipulation liksom.
Ja, och det är ingen som gillar att bli manipulerad, tror jag.
Nej.
Jag tycker inte om det i alla fall. Nej, men precis, det är så här ren och skär manipulation och det där, jag tror att de flesta känner det här på en gång när någon håller på att känner sig manipulerad.
Mm.
För mig är det så här starkt kopplat till liksom lite så här yngre människor, så här typ skolgårdsbeteende på något sätt.
Mm, det är möjligt. Ja.
Det kanske inte är så. Det har att göra kanske med osäkerhet där. Är det här någonting som ska alla ägnas åt det här då? Det är en lite ledande fråga. För jag säger ju snarare så här. Det här är någonting som alla måste och kan ägnas åt, tycker jag.
Mm.
Och bygga den här tilliten.
Absolut.
Men det finns ju ändå på alla, nästan alla arbetsplatser så finns det oftast någon form av chef eller ledare.
Mm.
Och om... det börjar bli lite så här skakigt i en grupp. Vad kan en chef eller ledare göra då?
Sparka hela bunten.
Det kan de förmodligen göra.
Fast så kommer titta någon ny att anställa så får de lägga ner firman också.
Ja, då får du inga problem i den gruppen då. När du har kickat alla.
Nej.
Kanske under 3 månaders tid när alla är kvar.
De kanske sitter och skäller på sig själv sen.
Ja. Nej, men jag tror på en sak, och det är att du liksom behöver vara det här beteendet. Du behöver agera det som du vill se hos andra.
Precis, det är nog genomgående för allt det där.
Ja.
Om du be vill your se... word.
Ja, annars får vi min farsa sa det ganska så där klatschigt när jag var liten, att, och så lite skämtsamt då såklart, men han sa: gör inte som jag gör, gör som jag säger.
Mm.
Och det var givetvis kopplat till något beteende som han tyckte att jag skulle göra då, men så gjorde han någonting annat.
Mm.
Det var ju lite roligt då, när det var ju ganska uppenbart att han liksom inte var helt estrinjent med vad han själv sa.
Mm.
Men jag tror att det är väldigt kraftfullt att göra någonting och repetera, liksom fortsätta repetera det och vara på det sättet.
Mm.
En sån sak som jag är lite nöjd med mig själv, att jag har lyckats liksom uppmuntra ett beteende på den här liksom arbetsplatsen det är nu. Jag säger ju själv att jag vill inte gå på så många möten.
Mm.
I alla fall inte ha sån här sitta ner en timmars möten. Då tänkte jag så här, men vad vill jag ha istället? Då kommer jag på att jag vill ha spontana möten där jag snabbt kan prata med någon och bara reda ut sakerna direkt.
Mm.
Och om jag vill göra en sån sak, då behöver jag liksom använda fötterna lite grann och kanske förflytta mig en eller två våningar. Så att när jag kommer på så här, nej, nu känns det som att ett mejl är lite onödigt. Eller det skulle bara bli omständligt att hålla på och skriva det här mejlet. Det kommer att bli mejlpingpong.
Mm.
Då går jag till den personen istället och snackar med dem.
Just det.
Och så har jag märkt nu att efter ett tag att de här personerna som jag brukar gå till ofta, de brukar numera komma till mig också när det är någonting.
Mm.
Det känns som den här...
Perfekt, då slipper du springa.
Ja, men det är också... Då kan jag ju inte bara snäsa av dem och säga så här, nej, du kan inte komma hit nu. För då vet jag ju vad som händer nästa gång när jag kommer till dem.
Ja.
Men jag är väldigt, väldigt nöjd med det, för att det är så, då slipper jag tråkiga möten.
Det finns väl något budord runt det där också, om man nu vill vara lite religiös.
Alltså?
Ja, det finns något så här, behandla dina medmänniskor som du själv blir behandlad eller någonting.
Ja, jag tror det var den här vända andra kinden till.
Ja, det kan man också göra för all del.
Jag visste inte att du var så religiös.
Eller du ska lika ha varit otukt med din...
Nu hittar du bara på egna budord. Hej, välkommen till En röst i natten. Tobias Anderberg och Ola Elnesson svarar på svåra relationsfrågor genom att hitta på budord.
Ja, kanske kan vara ett stickspår till väg 74. Väg 75-podden.
Ja. Det här var också... Det finns ett uttryck på engelska, tracking and fanning.
Mm-hmm.
Leta efter en liten glöd. Någonting som du vill se. Och så blås på den glöden.
Just det.
Hitta det här beteendet du vill se och sen så blås på det. Liksom, och få det att bli en starkare glöd helt enkelt.
Just det.
Det är också... Alltså ett bra sätt att få mer saker av det du vill se, det är att främja det, så att säga. Och det har bäst verkan om det kommer i direkt anslutning till det som har gjorts.
Mm.
Så om du gör någonting bra, då säger det där: oh, kanonbra Tobbe, det där var jättebra. Det där, jäklar vad bra det där var. Och så om det kommer från en kollega då eller en... Det finns ett bra uttryck på engelska, det heter peer, alltså någon form av
jämlik.
En jämlike, precis. Mm. Om du kommer från en jämlike så tar du mer skruv än om du kommer någon tjomme från stan.
Eller om en chef kommer, för då tror man bara att han säger bara sådär för att han ska typ vara snäll mot mig.
Smöra.
Ja, typ.
Ja, jo, kommer från en jämlike. Och sen så om det går att ta på också, så är det liksom, alltså det är någonting väldigt påtagligt. Du förstår direkt vad det är liksom.
Mm, okej.
Okay. Det är alltså inte så vagt utan...
Nej, precis. Fast. Utan det är konkret liksom.
Konkret, ja, precis. Ja. Mm. Eller om det också, om det är oväntat.
Just det.
Typ bara, vad kom det därifrån? Ja, men det
är sant.
Men det måste ju ändå få... fortfarande vara uppriktigt och sådär.
Det har man varit med om. Den typen av grejer. Säger han, tycker han så där, det var häftigt liksom.
Fast jag visste inte att hon nej, men då ska jag göra det där mer. Och så om det är personligt då, riktat till dig. Inte till en hel grupp. Bra jobb, gubbs.
Det är det vi tjatar om, appreciations också, uppskattningar.
Ja.
Det ska vara personligt.
Och sen så om det sker inför andra också.
Kan inte det vara pinsamt i vissa situationer?
Jo, det kan nog vara det. Men jag vet inte. Kanske.
Nej, kanske inte. Det är kanske jag som är cynisk.
Ja. Nej, men om alla de här liksom är sanna, då är liksom, då tror jag att det finns goda chanser för att det spårar andra att försöka också vara den här bra personen. Om du vet att det var fasiken, fan, jag satt och gjorde den där grejen, alltså då Ola, han blev ju jävligt glad. Och sen så sitter de bredvid dig, va, fan, Tobbe, han fick ju jävligt mycket beröm där. Undrar om jag kan göra någonting riktigt bra också. Och här kommer någonting som är sådär, jag tycker det är väldigt märkligt, finns en lite märklig avart på det där. Och då har vi liksom typ månadens anställda.
Är inte det bra det? Det borde vi införa på Agical, tycker jag.
Ja. Men låt mig illustrera lite grann då, så här.
Vi kan ha månadens skyddsombud.
Det kan vi ha.
Så blir det alltid jag.
Ska vi börja med det, Tobbe? Ska vi börja med det redan? Retroaktivt, eller?
Ja, det tycker jag.
Ja. Nej, men det här med månadens anställda då. Så här, det sker ju inför andra, eller hur? Det är
ja, till och med inför kunderna oftast, väl?
Ja, och det går att ta på. Det är väldigt konkret.
Ja.
Det finns en liten plakett och så står det ditt namn där.
Ja.
Tobbe, månadens anställde.
Ja, fast är det så konkret liksom?
Eller, okej, nej, det är det.
Det beror på hur, jag vet inte hur de funkar de där. Liksom, brukar det motiveras liksom, varför man har blivit månadens anställd? Annars känns det väldigt luddigt liksom.
Ja, då är det ju mer konkret i alla fall.
Ja.
Och är det direkt anslutning till någonting som har gjorts då?
Nej. Ja. Jag vet inte.
Nej, jag tror inte det.
Jag tror att de två det. Just att det är konkret och att det är direkt anslutning. Det är kanske där det brister. För det är
ju, ja, det är,
personligt är det ju definitivt och sker inför andra definitivt.
Ja.
Kanske inte alltid från kollegor.
Hade det varit så att jag hade gillat idén, då hade det ju definitivt funnits. Liksom. Hade jag försökt att lobba för det här på min arbetsplats där jag har varit på och är på, så att säga.
Men om månadens anställd faktiskt är en omröstning bland ens kollegor, så är det ju mer kraftfullt också.
Ja, men då har du det där med att då kommer det från dina jämlikar.
Ja, precis.
Men du måste vara tydligt för varför det blir... Varför... Ja, alltså det sitter så jävla illa hos mig det där. Jag vet inte varför, om det liksom är jantelagen eller vad det nu är som kickar in. Har du liksom jobbat på ett ställe där de har månadens kollega?
Eller nej, månadens jag har faktiskt aldrig gjort.
Det kanske är det som är problemet, om du skulle heta månadens kollega.
Ja, det är sant. Månadens anställd är ett jättedåligt namn.
Ja,
det är ungefär som månadens resurs.
Men jag tänker så, okej, månadens anställd då. Finns det inte risk att det blir den här röda, svarta och vita kameler, typ Villa Medusa-varianten?
Jo, det kan du göra. Om det är en omröstning bland kollegorna, menar du? Ja, det är sant. Då blir det värsta mobbingsystemet och så här.
Ja,
det här blir inget bra det här. Jag tror vi får tillbaka till ritbordet.
Ja, jag tror jag har aldrig sett det där funka bra.
Men det är precis som så här. På min dotters skola till exempel så har de ju stipendier som de delar ut vid sommarlovet.
Ja.
Och det är såna här saker som så här, bästa kompisen och sånt där. Så får de något litet presentkort och sånt där.
Får alla den då, eller?
Nej, då får ju den personen som är liksom, som oftast är det från avgångsklassen, alltså niondeklassarna. Det är de som får stipendier. Eller sjätteklassarna brukar det vara ibland också. Men det är lite så här, det är inte heller så konkret liksom. Hur blir man bästa kompisen då? Liksom?
Nej.
Det handlar om att synas, antar jag.
Ja.
Väldigt mycket. Så det premierar ju framförallt folk som är väldigt framåt också där liksom.
Ja, eller har någon, något lyte som är jävligt lätt att komma ihåg.
Ja.
Skämt åsido. Det, återigen liksom i mina yngsta barns fotbollslag så finns det någonting som heter gröna kortet.
Mm.
Och det är liksom i motsats till ett gult kort eller ett rött kort, så ska det här delas ut till en spelare i varje lag, i varje match, som har liksom, ja, utmärkt sig och gjort någonting bra.
Mm. Matchens twisten. Lirare typ.
Ja, inte riktigt, men nästan. Mm. Det är så här, twisten är att motståndarlaget delar ut den här till andra laget då, så att säga.
Mm.
Så att det blir två gröna kort, ett i varje lag. Men motivationen och liksom den som den nominerade, så att säga, eller den som får gröna kortet, kommer att ett utses av motståndarlaget.
Ja, just det.
Och det ska göras varje match.
Mm.
Och då är det så här, men det är ju, jag vet i alla fall att spelarna tycker att det är ganska kul att få det där kortet.
Mm.
Det ger en liten boost så. Mm. Men det är väldigt otydligt på vilka grunder det ska vara.
Mm.
Alltså det finns ju ingen, alltså det är ju subjektivt det där.
Mm.
Så att det var en tjej i något lag som jag hörde talas om. Hon hade fått det där gröna kortet kanske 6-7 gånger.
Mm.
Och det kan vara så att hon är så här superduper fair play och vad det nu kan vara. Det kan också vara så att hon är den enda som har typ super super ljust hår i hela laget.
Mm.
Så att hon är väldigt lätt att känna igen och se vem det är.
Mm.
Så jag tror som du säger att, ja, men det som du säger med att någon ska synas, det var ju inte, du kanske inte var så du menade då. Att det är lätt att känna igen och komma ihåg. Men om du ska vispa ihop någonting sådär snabbt, då är det svårt alltså att hålla reda på. Så här, men vem var det som gjorde det där? Vem var det där?
Mm.
Då blir så här ytliga attribut väldigt lätt att ta till då.
Mm.
På samma sätt som att på en arbetsplats så blir det den som syns och hörs mest.
Mm.
För att folk som verkar i det tysta, de skulle förmodligen inte få en sån,
nej, precis,
utmärkelse.
Men månadens anställd, det skulle ju också kunna vara enklare saker som blir närmare appreciations eller uppskattningar.
Ja.
Jag vet att min fru jobbade på ett företag som hade sådär att jag tror inte det var på regelbunden basis, utan det var lite mer så här, om man gjorde någonting så här riktigt bra någon gång så fick man en liten pingla i typ i ett band som du kunde ha runt halsen. Och så kunde man, det blir som en guldstjärna liksom. Så kan du samla sådana här pinglor, så kan du hänga upp det i ett kontor, eller så kan du ha den runt halsen och gå omkring och pingla i korridoren, så vet alla att du har gjort någonting bra liksom.
Är det okej då att gå och köpa sådana här pingler som är nästan som den där?
Ja, det kan man ju göra förvisso. Men jag vet min fru fick den där någon gång. Jag tror, har för mig att hon ändå var ganska stolt liksom, för att
Det kanske är så att på något plan så funkar, på ett annat plan så är det helt märkligt.
Mm.
Jag är inte
men det ska nog vara så då att det ska vara återigen direkt anslutning till det som har gjorts. Liksom, nu har du gjort någonting bra, här har du din pingla. Inte så här, okej, nu har det gått en månad, nu ska vi utse någon som ska få en pingla. Liksom.
Ja, nej. Jag tror att det här systematiska i det hela som jag inte gillar.
Mm.
Alltså jag skulle tycka att det var skitkul om någon av mina jämlikar kom fram till mig och visade sin uppskattning på något sätt.
Mm. Spontant liksom. Det handlar om.
Systematiken gillar jag inte. Jag tror att det är det som stör mig allra, allra mest faktiskt.
Mm. Månadens anställd.
Ja, precis. Och då är det så här, då kan någon komma och ta det därifrån dig också.
Mm. Mästerskapsbältet.
Vad sa du?
Mästerskapsbältet.
Ja, Det är inte bra.
Men du har ju jobbat på McDonald's. Du satt väl på väggen där under hela din anställningstid, eller?
Dygnet runt, året runt. Kan du inte bara säga liksom att ja, månadens anställda, kan man bara skriva Ola Elvenstam istället?
Ja. Laminerat.
Ja. Nej, men vi kanske ska lämna det där därhän, så att säga, så får våra kloka lyssnare tycka till också. Det här med tillit, det kan ju liksom, som du sa, det är lätt att bli av med, att undergräva den, att gå miste om den, så att säga, också.
Mm.
Och för mig så handlar det om den här tilliten, det är något så här, det måste vara två vägar. Dels från mig till någon annan, och sen så från andra till mig, så att säga.
Jo, det är ju en form av dialog på något vis.
Ja.
Det är väl lite sällan som du litar jättemycket på en person och den personen litar inte alls på dig.
Nej. Nej, precis. Och det är först, det är som luft, så att säga. Det är när det här inte finns, då märker du hur illa det är.
Ja, just det.
När tilliten finns, då är det lugnt. Men när det börjar bli dålig luft, så att säga, när det börjar bli dålig tillit, då vill du bara därifrån.
Mm.
Och det var återigen en sån här siffra som jag snubblade över, att det här var faktiskt, det här vet jag var det kommer från, det från Citigroup och LinkedIn, som kom fram till att nära hälften av deras anställda skulle offra en 20% lönehöjning för att få mer kontroll över sin arbetssituation.
Mm. Så antingen tar du 20% mer i lön, eller ja, så får du mer kontroll över din arbetssituation.
Vi pratade ju lite om det här, att det där är starkt kopplat för mig, en kontroll över min egen situation.
Mm.
Om folk litar på mig tillräckligt mycket, så att jag liksom, de vet, men Ola, du grejer ju det här själv. Mm. Så då mår jag mycket bättre om jag får göra det på mitt sätt. Och kopplat till det då, 20% löneökning skulle folk ge upp för att få mer kontroll över sin situation. Jag tycker det säger ganska mycket om hur det är på, liksom, på många arbetsplatser idag.
Mm.
Och om de här arbetsplatserna, de som driver dem då, liksom, äger de här arbetsplatserna, om de visste att liksom säkerhet och förtroende på en arbetsplats är liksom så starkt kopplat till om du tänker byta jobb inom en snar framtid.
Mm.
Det var en av de sakerna som var liksom starkast koppling till om du var på väg att byta jobb.
Just det. Jo, men det är ju det. Om man inte känner att man är betrodd, vad fan gör man där då, liksom?
Sitter av tid.
Ja. Kan man göra i spärren på SL i så fall.
Ja.
Det börjar väl bli dags att sammanfatta det här, men jag tänkte först att vi hoppar tillbaka till de här tre hörnstenarna och funderar lite mer på vad man kan göra för att liksom förstärka de här hörnstenarna.
Mm.
Så om vi börjar med den första där med kompetens, så tror jag att det spontana man tänker då, det är ju att ja, som chef så vill du se till att din personal blir vidareutbildad. Ökar sin kompetens, liksom.
Ja.
Så då skickar du dem till Learning Tree eller någonting sånt.
Ja.
Men min erfarenhet är att det är väldigt dålig bang for the buck, liksom.
Ja.
Därför att ofta, jag har gått sådana där kurser, och det kan vara en så här 5-dagars kurs, och så kommer du därifrån med kanske 2 aha-upplevelser.
Mm.
Då kan du lika gärna gå och lyssna på typ 2 lightning talks, så kommer du få lika många aha-upplevelser.
Och
har bara spenderat 20 minuter.
Vad ska du göra istället då?
Ja, men det handlar, antingen så kan du ju anställa kompetent personal från början.
Ja.
Eller så ska du anställa personal som har rätt inställning. Som brinner för att lära sig nya saker. För då kommer det där komma automatiskt, liksom. De kommer öka sin kompetens utan att du som chef behöver göra någonting egentligen.
Mm.
Och ge dem förtroendet att om de vill göra en del av sin kompetensutveckling på arbetstid så är de värda det liksom.
Mm.
Håller du med?
Mm, absolut. Min koppling där är, eller jag skulle vilja förstärka det och säga att om du inte får lära dig på arbetstid, då är det liksom som, vad ska man kalla det, återigen till koppling till sportens värld eller någon form av annan, något utövande av någonting där du liksom, du tränar och sen så är det match eller uppvisning.
Mm.
Som en sån här gymnastikuppvisning. Du kör liksom inte uppvisning hela tiden.
Nej.
Du går ju fila på liksom dina tekniker också.
Mm, precis.
Men på våra arbetsplatser får vi väldigt sällan fila på teknikerna på arbetstid.
Mm.
Det tycker jag är lite konstigt.
Mobbprogrammering är ju ett bra sätt att kompetensutveckla sin personal också egentligen.
Ja.
För de lär sig av varandra väldigt effektivt.
Ja.
Men så att se till att få folk med rätt inställning. En roadie till exempel.
De har rätt inställning tycker du?
Jag tror det, för de lyssnar på podcasts.
Ja.
Som ett sätt att vidareutbilda sig. Och det gör de säkert på sin fritid. Det är jättebilligt för företaget om anställda vidareutvecklar sin kompetens på sin fritid. Liksom.
Ja.
Det är sådana man vill ha.
Mm.
Hörsten nummer två, det var pålitlighet.
Ja.
Och där handlar det väl egentligen bara om det vi har sagt redan. Att gör som du vill att andra ska göra.
Ja.
Var pålitlig själv. Och även jobba med feedback. Det pratade ju Viktor och Matti om i förra avsnittet.
Mm.
Feedback bingo eller vad de kallade det som de hade kört. Om det är någon som inte är pålitlig i någonting så återkoppla om det då.
Ja. No.
Kan väl vara en bra sak. Tredje hörnstenen, det var uppriktighet och ärlighet. Då får vi väl säga det igen då. Later är en bra grej.
Ja, det är ett bra sätt att hitta liksom, intressanta saker hos andra individer.
Ja, precis.
Och visa på intressanta sidor hos dig själv.
Ja.
Du behöver kanske inte systemera dem där, men,
nej.
Men jag tror att för att kunna bli intresserad av någon så måste du visa intresse för någon.
Absolut. Och återigen, det måste vara genuint. Liksom. Det får inte vara ett påklistrat.
Nej.
Ett låtsat intresse liksom.
Nej, precis.
Jag tycker det där är fascinerande för jag har alltid liksom en vilja att lära känna mina kollegor på ett djupare plan liksom.
Ja.
Jag tycker det är jätteintressant att veta vad mina kollegor har för fritidsintressen och hur deras familjer ser ut och var de bor och vad de har för problem liksom och för glädjeämnen liksom.
Mm.
Jag tycker det är vanligt liksom folkvett, eller vad ska man säga?
Det finns ju de individer som kanske vill hålla isär sitt så kallade privatliv då och yrkesliv.
Mm, det kanske är så.
Mm.
Men det förstår inte jag.
Nej. Nej, jag tycker att det är en bra sammanfattning egentligen.
Mm.
De här tre hörnstenarna. Det enda jag vill lägga till är det här oxytocin som jag tycker är liksom, tänk på det att det är det som bygger tilliten. Och det mår inget bra, du utsöndrar ingen oxytocin då när du är stressad.
Nej precis, så att det är starkt kopplat till stress.
Mm.
Och att tillit krävs för att du ska känna att du har kontroll över din arbetssituation.
Ja.
Och utan den kontrollen så kommer du återigen få stress.
Ja. Om ni vill komma i kontakt med Tobbe och mig, då går det väldigt fort om ni använder Twitter.
Ja.
@vag_74. Eller så kan man tweeta direkt till Tobbe och då är det @TobbeAnderberg. Och direkt till mig så är det @Eldnestam. Och ni som inte tycker om Twitter får jättegärna mejla oss.
Ja.
Podd@agical.se.
Exakt. Och om ni tror att ni bor längst bort ifrån oss, så twittra var ni bor. Mm. Om ni tror att ni är våran yngsta lyssnare eller våran äldsta lyssnare, så twittra till oss. Eller mejla. Mm. Ja. Det ska bli jätteintressant att se.
Ja.
Så kommer vi redogöra för det här i ett framtida avsnitt.
Mm. Ja. Men då tackar vi för oss och så hörs vi om 2 veckor igen.
Mm. Tack så mycket.
Hej då.
Hej då.